Gott nytt år säger vi till er kära lyssnare. Kul att vara tillbaka efter ett break som är ja, lika kort som ett championship break brukar vara. De får väl en dags ledighet eller någonting sånt. Leo, hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag är faktiskt rejält stärkt efter det här nyåret, för jag har sett så mycket championship-fotboll. Jag vet inte om jag har sett så här mycket fotboll på typ de två senaste åren. Jag har verkligen plöjt matcher de här, i alla fall två senaste omgångarna. Älskar ju julen. Jul är ju liksom inte tomt och julklappar för mig. Det är ju engelsk fotboll.
Ja, men jag är beredd att hålla med. Särskilt tycker jag nyårsdagen har blivit en högtid där man verkligen kan ligga för ankar och plöja championship-matcher.
Drömmen är ju, den absoluta drömmen är ju att fira 40 år, det är bara 3 år kvar dit. Boxing Day i England, och sen kör man hela, du vet, matchracet fram till och med nyårsdagen och åker hem typ den andra. Det vore majsigt.
Ja, lycka till med förhandlingen.
Ja, nej, det kommer gå sådär.
På tal om att åka till England, vi har ju tjatat hål i huvudet på er, men vi vill ju bara nämna att det finns, så vitt jag vet, någon plats kvar till vår årliga resa. Det blir ju en tradition i och med att vi gör det för andra året i rad. Vi ska till Leeds i slutet av februari.
Ja, men vi ska ju det. Det är ju nämligen så att vi gör vår andra resa tillsammans med Nickes.com. Förra året tog oss till Rotherham, Sheffield och Nottingham för 3 matcher på, ja, 2 dagar blev det egentligen. Nu tar vi oss alltså till Ellen Road och Leeds helgen den 24 februari för att se Leeds mot Leicester. Programmet för den helgen har inte riktigt brutits ut än fortfarande, så är det faktiskt. Men med lite flyt så kan vi bocka av en, kanske till och med 2 matcher till. Det är begränsat antal biljetter. Jag tror det fanns 15. Nu är över 10 sålda. Så det är kul om ni hänger med oss. Det kommer att bli livequiz på pub. Det kommer bli livequiz. Det kommer bli quiz på pub. Och så kommer det bli livepoddinspelning. Så följ med oss. Vi kommer att ha väldigt roligt tillsammans.
Det ska vi definitivt ha.
Jag måste säga en annan sak. Vi har ju en väldigt trogen lyssnare i min kompis pappa. Som bland annat gav dig den där Luton-muggen som jag inte vet var du har någonstans just nu. Men den var på
den står i mitt, skåp, köket.
Mm. Jag firade ju nyår med hans son, min kompis Jesper då, som inte lyssnar på vår podd, den jäken. Men jag tror du gillar honom ändå, för han är djurgårdare. Men då fick jag en present. Jag hade en present som låg liggandes där från Jespers pappa. Och det var en riktigt mäktig Fulham halsduk. Jag har skickat bild till dig på den. En halsduk som var väldigt vintage, köpt på någon så här antikvariat. Hans kompis antikvariat här i Täby. Så som ligger vid Vigbeholms tågstation, för den som vill ta sig dit. Där finns det lite goda prylar. Men en riktigt härlig gammal Fulham halsduk som nu sitter uppe i arbetsrummet. Så tack för det.
Fulham legend.
Fulham legend.
Det här är Football's Coming Home, podden om riktig engelsk fotboll. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag ju såklart
Leonard Jägerskjöld Welander, förstås närvarande.
Förstås, såklart, självklart och allt det där. Dubbla omgångar att avhandla och hej vad det gick i julhelgen.
Ja, det gjorde det. Var ganska hyfsat mycket matcher att ta oss igenom. Och det började, det smalj på direkt med ett sydkustderby, Southampton mot Plymouth.
Ja, 2-1 till Saints slutade den matchen. Det spelades alltså på fredagen den 29 december. Så sista omgången för år 2023. Och föga överraskande vann ju Saints den matchen.
Ja, men det gjorde de. Mål av Carlos Alcaraz och Che Adams innan Ryan Hardy, Plymouths skyttekung, kunde reducera på stopptid. Och det var en jäkla dunderkaramell av Gavin Bassoon och riktig tavla av den irländska landslagskeepern i Southampton-kassen.
Mm, en så kallad Rembrandt. Och det var den här matchen som blev lite kontroversiell i och med att det pratades om fel domslut. Vad det jag tänkte komma fram till.
Ja, absolut. Jag tänkte att du skulle komma in på Rishi Sunak här. Men
det var ju också kontroversiellt.
Det var också kontroversiellt. Jag vet inte vilken ände. Vill du ta domslutet så tar jag Rishi Sunak då.
Ja, men domslutet är redan färdigdiskuterat. Det andra är roligare.
Okej. Okay. Ja, men så här. Engelska premiärministern Rishi Sunak. Väldigt konservativ, och det kan man tycka vad man vill om. Men han är ju Southampton-supporter. Han befann sig på St. Mary's den här dagen för att se Southampton vinna. Han satt nära foliehatten och klubblegendaren Matt Letizia. Det finns en härlig bild när Matt Letizia ser helt... ja, men galen ut, och Rishi Sunak ser väldigt glad ut. Men så fick då Southampton-tränaren Russell Martin frågan i katakomberna efter matchen om han hade fått besök av Rishi Sunak efter matchen. Och då sa Russell Martin att nej, det har jag inte. Och tur är väl det, för då hade jag inte skakat hans hand. Så där fanns det politisk kritik från Russell Martin mot Rishi Sunak.
Skälen är det på något sätt Russell Martin?
Man gillar ju, du vet, skottar är ju väldigt liksom... Skottar är ju väldigt anti-Brexit, och engelsmän är ju väldigt pro-Brexit, eller delar av dem i alla fall. Så nej, kul. Russell Martin gillar vi.
Det var ju knappast orättvist där resultatet. 78-22 i bollinnehav, 26-8 i avslut. Vi kan avsluta med Andreas Georgsson, som då lämnat Southampton tyvärr. Passade på att skicka en hyllning till Russell Martin och sa att något i stil med att det är en av de vassare han jobbat med.
Exakt.
Vi går vidare. Ipswich Town mötte QPR där matchen slutade 0-0. Finns det något att ta med sig därifrån?
Ja, men dels blir det ju ett tapp i poäng i tabelltoppen för Ipswich. Leicester drar ju ifrån. Det var ju dessutom ett roterat och skadedrabbat Ipswich. Leif Davis saknades, för att Dilla Dapo startade på topp. Det brukar de ju inte göra. Men jag tycker ändå att de ska förstås lyckas besegra QPR. Det gjorde de inte. Och sen QPR, jag vet inte, Chris, vi pratar väl mer om det till deras nästa match också. Men efter den här matchen så hade de inte gjort mål på tre raka matcher, och bara gjort ett mål på de fyra senaste. Så mina så här tjejer och Willock-hyllningar, jag vet inte vad de är värda riktigt.
Nej, du har ju givit en fantastisk utläggning, det var något år sedan, om det här med en bounce-effekt, att den är över efter typ sex matcher. Och här känns det ju verkligen som Cifuentes har gått på pumpen och att... fallit tillbaka gamla hjulspår på något sätt. Och det är kanske så att vi liksom övervärderar QPR, om det är historiskt eller vad vi, när vi ser på truppen, för att de presterar just likadant nu som de gjorde under Ainsworth, även om fotbollen är annorlunda.
Ja, ah, nej men exakt. De hade ju lite poäng där i början under den där bounce-effekten från Cifuentes, men nu ser det ju inte bra ut. Vi får ju anledning att fördjupa oss i det här till deras veckomatch också, eller vad det nu blir. Jag har tappat bort det. Jag är så dagvild här nu. Men nej, QPR, framförallt jag som överskattar dem, skulle säga i vår tips. Jag hade dem typ på 15:e plats inför våren här. Jag tror nog... Får revidera det efter en omgång och säga att de kommer att få kämpa för sin överlevnad hela säsongen.
Det kommer de här. Tyckte jag lite synd om dem. Alltså, om man ska döma av highlights så missar ju domaren två QPR-straffar som ser relativt klara ut.
Absolut. Absolut. Och klart är ju att det här är två lag i ganska usel form, både Ipswich och QPR.
Huddersfield är väl inte heller i någon kanonform. De föll hemma mot Middlesbrough, och det känns ju ändå ganska planenligt. 1-2 slutade den matchen.
Ja, jag funderar på Michel Hellick, den polska mittbacken. Han gjorde ju Huddersfield mål. Jag undrar om han typ är deras näst bästa målskytt den här säsongen.
Känns jag tror att han är bästa målskytt, om inte han och Delano Borgsorg delar på det här. För att han har gjort 6 mål, tror jag. Nej, han gjorde sitt 7:e i veckan.
Det är lika mycket som Borgsorg. Mm. What? Ja, då har han gjort ett mer mål mer än Borgsorg. Ja, otroligt. Ja, det hjälpte inte den här matchen, för Middlesbrough vann ju med 2-1 trots att Johnny Howson missade straff vid ställningen 1-1. Men han revanscherade sig själv strax därefter med en jäkla bra volley till 2-1 målet då, avgörande.
Ja, det är jäkligt snyggt. Intressant här var väl att Huddersfield ställde upp med 3:an Chapman i mål. Lee Nichols inte tillgänglig. Och vem är det som har dem som andra målvakt? Ah, jag kollade det där. Kunde inte heller stå. Så Chapman...
Det är han, gamla Blackpool
keeper. Jo, Chris Maxwell.
Exakt.
Exakt. Och det är en jättefin straffräddning. Det måste man säga. Det kräver sin ekvilibrism.
Mm, nej, men det tycker jag också. Den stora grejen här, den var väl du duktig och flitig att lägga ut på våra sociala medier. Men det var ju Isaiah Jones... miss för Middlesbrough. Alltså den missen av det öppna målet, en vad är det, 40 cm från mållinjen. Det är så sjukt den missen alltså. 40 cm i en överdrift, det kanske är 1,5 meter från mållinjen, men det är, ja, oh, herregud, Kisk.
Får man tänka på Choupo-Moutings miss från typ 2,3 cm när han liksom sparkar bollen ut ur mål istället för att lyckas få in den. Det var väl när han spelade PSG, tror jag.
Ja, den är så sjukt. Jag såg att någon hade gjort vad heter det, Puskas Awards, fast liksom motsatt, en tråd med typ de 10 senaste årens värsta missar, anti Puskas Awards, och Isaiah Jones fick ju 2023 års värsta miss då, stackaren.
Ja, stackaren. Hull Blackburn slutade 3-2 och Leopold Wahlstedt fortsätter att stå i mål för ett Blackburn som behöver göra något för att putsa sin form, för det ser fasen inte bra ut här.
Nej, Blackburn överhuvudtaget ser riktigt svagt ut. Här lyckas de ändå hämta upp tvåmålsunderläge borta mot Hall. Ligger alltså under med 2-0. Sen släpper de in 3-2 för att sen få Dominic Hajem utvisad. Så torsk 3-2, trots att Sami Smodic var tillbaka. Han gjorde faktiskt mål i sin comeback, förstås.
Förstås gjorde han det. För Hall så var det The Usual Suspects, Liam Delap och Aaron Connolly. Och den duon lär vi väl få återkomma till när vi ska ranka de bästa niorna i lite senare i veckans avsnitt. Alfie Jones med det målet som blev matchavgörande. Lite lustigt med Blackburn som ändå har en topp 3-spelare i serien hittills, Sami Smodic. Både givet poängproduktion och spelmässigt. Och sen tycker jag det finns kvalitet över hela banan i Wahlstedt i mål, Whartons, vad tänkte jag mer på? Arnold Sigurdsson tycker jag har varit relativt bra ändå, men får inte riktigt till det.
Nej, men alltså förra året där de liksom vann varannan och förlorade varannan, nu är de liksom på 10 segrar och 14 förluster och bara 2 kryss, såklart de kryssar ingenting. Men formen är ju hiskelig, man tittar på tabellen här så är det bara kryss, röd, ah, förlåt många nu, Blackburn. Det är jobbigt.
Kryss brukar det bli när Stoke spelar. De spelade 1-1 borta mot Watford och målskytt i The Hornets, The Anfield Iniesta.
Ah, underbara Jake Livermore. Jag har ju faktiskt sett honom göra mål live en gång i tiden mot Spurs också för Hull.
Kan det stämma?
Så den kommer jag leva på för alltid, tror jag. Ingen kan se mig i Watford som saknades på grund av skada. Watford var för övrigt en man mindre halva matchen men lyckades ändå rida ut 1-1 hemma då mot Stoke.
Alltså det är ju en situation på mitt plan där Vakon Bayo hamnar i lite så här, du vet, man krokar i en motspelare och så, du vet, rycker lite varandra. Och det ser ut som man avslutar hela den händelsen med att lappa till personen, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men han blir jätteförvånad när han blir utvisad. Så att jag försökte hitta repris. Det är inte lättast alltid.
Nej, men det var ju en väldigt märklig situation och jobbigt för Botford där Bayo ändå varit rätt bra. Han var deras bästa målskytt med 6-7 baljor den här säsongen. Stoke, obesegrat under Steven Schumacher så långt i alla fall.
Mm, kul för dem. Millwall har prickat formen sen vi började skriva ner dem som möjlig nedflyttningskandidat. Tom Bradshaw, matchens enda målskytt, 1-0 mot Norwich.
Ja, tidigt mål, 18 minuten. Sen fick de George Saville utvisad med bara ett par minuter kvar av matchen, Millwall. Men de höll ut, de vann med 1-0. Och den stora grejen här för gästerna, det var att Josh Sargent var tillbaka från sin höstlånga skada. Han hoppade in.
Möjlig playoff-knapp att kunna trycka på. Stökig match var det här. Ganska många skärmytslingar.
Ja, det känns ju väldigt Millwall. Det känns ju inte så Norwich. Jag har för övrigt en kollega, hockeyproducent på TV4, Dennis heter han. Han var nere i Kenya under julen, men han gjorde så otroligt bra, för man var ju tvungen att mellanlanda för att ta sig till Kenya tydligen. Och då mellanlandade han i Amsterdam på vägen ner, gick och såg Ajax mot något jävla lag. Bra idé. Och sen var de i Kenya då i typ 2 veckor. Och sen på vägen hem så mellanlandade han i London, gick och såg Millwall Norwich. Och han sa, han är Liverpool supporter. Boo. Men han sa att Millwall var det bästa han upplevt i England. Så kul för honom och kul för alla Millwall supportrar.
Det skulle jag nog kunna tänka mig om man träffar rätt dag och Millwall är bra, men att de får vara lite arga. Och det kanske passar. Exakt. Att de hamnar i lite så här jidder på planen. Men han ska ju inte jobba som producent, han ska ju ha en egen resebyrå med jävla proffs.
Alltså, eller jag känner också det.
Och jag gillar ändå att planera mina resor och titta vad man kan göra och hålla koll på Google Maps och köra Street View. Men jag skulle aldrig orka tänka på att så här, nu ska man ju till Kenya, då är ju Kenya målet. Boka in massa annat.
Precis, jag hade ju tittat efter fotboll i Kenya. Exakt. Inte fotboll i Amsterdam eller London. Genialt.
Faktiskt. Alltså. Genialt är det att hålla på Sheffield Wednesday som den här podden på ett eller annat sätt ju gör när de vinner borta på Deepdale 0-1. Marvin Johnson.
Ja, George Byers utvisad för Wednesday med 5 minuter kvar. Och så fick jag ett sms från en polare som inte är jätteinsatt i The Championship, men lite grann, och han bara... Wednesday slog, han spelade lite mer på matchen, så han bara, Wednesday slog PNI, överraskande. Och då kände jag så här, eller? Är det det? Alltså, vi, om vi ska vara stolta över någonting, så slog vi oss själva på axeln. Vi får slå oss själva på axeln att vi ganska tidigt pratade om Danny Röhl-effekten i Wednesday. Det har ju sett, det är ett helt annat lag. Det är ett helt, helt annat lag än Chisco Munoz Wednesday.
Ja, det är deppigt, grått Sheffield Wednesday. Ett Hillsborough liksom som monteras ner. Men här är det på något sätt ljus och färg över klubben igen, och det känns som man har fått med lite go och man spelar en annan typ av fotboll, kanske inte efter spelarmaterialet utan mer att så här, fuck it, nu kör vi, och våga pressa, våga hålla i bollen, vågar utmana på ett helt annat sätt, så att vi får klappa oss själva på axeln. Pini hade bollen, vi hade inga chanser, det är ett, och där var väl vi också lite rätt på det, åtminstone jag, att de var playoff-utmanare, men sen i revideringen att nej, det är de inte.
Nej, de är alltså fan, jag börjar nästan bli lite orolig för om det inte vore så att de typ har 13 poäng till sträcket, men det kan ju gå fort det där.
Byers röda kort var alltså det fjärde för omgången, ganska många trötta postjulskallar sena dueller.
Ja, många bakiskort helt enkelt.
Coventry Swansea slutade 2-2 och den borde nog hemmalaget vunnit, men ett effektivt Swansea lyckades hindra dem med mål av dubbel Liam Walsh och Cullen.
Ja, och här var det ju så att det här var inte det ineffektiva Coventry vi sett under hösten som spelat bra men inte gjort mål. För här gjorde de ju 2 mål. Det var ett Coventry som jag inte sett förut alls, för de var inte bra defensivt. Det har inte jag sett Coventry vara. Jag har liksom sett dem väldigt stabila och trygga defensivt i, ja, men 2,5 års tid nu. Men här utnyttjade Swansea verkligen misstagen i Coventrys backlinje. Sen måste jag ju säga att... vi har ju inte nämnt det riktigt, men Coventry har ju genomfört ett målvaktsbyte sen några matcher tillbaka, kan det vara 7-8 matcher sen. Men förra säsongens topp 2 bästa målvakt numera sitter på bänken, vad är han heter, Chris? Kan heter
Ben Wilson.
Ben Wilson sitter på bänken till förmån för, vad jag tappar namn just nu, men till förmån för nyförvärvet Bradley, vad heter han?
Collins,
tack. Som ju har spelat hur bra som helst för Coventry sen de tog över den där första spaden. Så frågan är om det här är kanske seriens bästa målvaktsduo, men Bradley Collins fortsätter att imponera sen de tog över första platsen här.
Roligt hur det kan skifta, men jag tycker synd om de här killarna vi gillar, eller som vi har lärt oss gilla på vägen.
Exakt.
Du har ju skrivit också första matchen som Haji Wright och Sims nätade, ja, eller första gången de nätade i samma match. Vet
jag
vi det?
Jag vet inte, det var en känsla som jag
det inte känns ju som det.
Det känns verkligen som det, de här två prestigeförvärven. Nu har ju Haji Wright ändå kommit upp i ett antal baller, det har blivit 8 stycken, men Sims ligger bara på 3 eller 4 tror jag. Så kan de få de här två att näta, då vet vi vart de landar. Jag säger det, plats 5 i playoffet.
Ja, de är 3 poäng ifrån det, så att, snyggt spannat.
Jag sitter ju i en Coventry-tröja just nu förut, så jag vet, jag talar av partiskhet.
Ett lag som inte kommer slåss som playoff, men som var på god väg att göra, det var Birmingham. De tog emot Bristol City den 29, slutade 0-0, och det här blev ju, alltså... 14:e matchen för Wayne Rooney, och han hade ju bara samlat 2 segrar. Det blev inte så många fler heller. Ska vi återkomma till.
Vi återkommer till det. I Bristol City så stod Max O'Leary sin 100:e match för The Robins, tog det enda avslutet på mål.
Ja, fy fan vad deppigt. Ja, det var deppigt. Victor Johansson vaktade kassen för Rotherham som spelade 1-1 mot Sunderland, och det som stack ut här var väl Sam Klukas drömmål.
Nej, fantastiskt drömmål. Hans första i Rotherham. Sam Klukas som ju totalt, en sån karriär som bara verkligen gick helt åt helvete, om man får säga så, ursäkta Rotherham. Men om jag minns rätt så värvades han ju för ganska stora pengar av Hull när de låg i Premier League. Nu är jag inne på honom på Wikipedia, han har till och med en Hull-tröja på sig där. Men stora pengar i Hull i Premier League. Det gick så där. Gick till Swansea, det gick åt helvete. Sen gick han till Stoke, och jag tror att jag var på en av hans första matcher där när jag såg Stoke för några år sedan. Och där var han ju alltså riktigt kass, även om det blev typ 130 matcher i Stoke. Så han liksom bara försvann från att ha kostat typ 100 millar, så dyker han nu upp i Rotherham 33 år gammal.
Ja, någon slags ändå så här förlorad brittisk talang.
Ja, men det får man ju verkligen säga faktiskt.
Vi ska gå vidare. Cardiff Leicester slutade 0-2 och brukar ju vinna de här Leicester.
Ja, enkel seger för dem. Kieran Dewsbury-Hall och James Justin med varsitt mål. Drömbalja av James Justin ju.
Ja då, för fasen. Det här är ju en jättepåse, absolut. För ett Leicester som saknar Vardy och Iheanacho alltjämt.
Ja, det var ju en tung kvittering för Leicester att släppa in där mot Ipswich i omgången före, men här var ju liksom inget snack, de var ju två nummer för bra här. Så nej, vi behöver inte avhandla den så mycket mer, Leicester alldeles för bra.
Ja, vi ska återkomma till dem också. Den sista matchen som spelades på, vad det nu var, fredagen, det var mellan West Bromwich Albion och Leeds, och här visade väl West Brom varför de faktiskt ska vara ett av playoff-lagen. 1-0, Greedy Diangana.
Ja, så du menar bara ha Diang på tröjan.
Han har ju alltid haft det, eller haft det ganska länge. Jag tycker det är, ibland är det lite härligt ju.
Ja, men det är både och. Jag tycker Diangana i sig själv är rätt härligt liksom att säga. Men visst, vill han ha Diang så absolut. Väldigt snyggt förarbete till målet. Sen blev det ju en retur som stöttes in, så målet i sig var inte så snyggt. Jag såg den tillsammans med min kusin som inte alls är fotbollsintresserad, och han sa, det där var inget snyggt mål. Nej, det var det inte. Nej, men West Brom stängde ner Leeds här ganska bra, måste jag säga. Väldigt stabila defensivt och trygga. Det kändes liksom avgjort fast det bara var 1-0, om man får säga så. Leeds med Willy Nonto från start, det stärkte väl inte hans aktier, tyvärr.
Nej, han har sett lite lätt bortkommen ut. Det är väl fel miljö. Samtidigt som man vet att om man skulle kunna gå till Tottenham under Postecoglou så skulle han ju kunna göra det fantastiskt bra. Så att det känns inte riktigt som han trivs med livet, och Farke har bestämt att han ska vara utanför. Sen är man varje gång man ser West Brom när de tar ledningen, alltså hur de kan stänga ner lag med Barkley och Kipré som mittbacksgeneraler, det är fan imponerande alltså.
Nej, de är ju så jäkla trygga, framförallt på hemmaplan, på The Hawthorns. Mm. Bra arenanamn, vi borde lista arenanamn i något avsnitt.
Det skulle vi kunna göra. Jag gillar ju The Dell.
Ja, det är också bra.
Ja, jävligt bra. Vi går vidare till måndagsmatcherna. De spelades. Det var den första omgången på det nya året, alltså nyårsdagen 1 januari 2024. Först ut var Sunderland, Preston North End, och årets första mål var en jävla drömpärla. Det gjordes av Alex Pritchard.
Pritchard. Ja, det är lite speciellt med Pritchard. Alltså, han känns ju inte given i Sunderland, men det känns som att han alltid är bra.
Ja, jag satt och funderade på det här. Det är lustigt, man är ju lite sjuk om man sitter och funderar på varför han inte riktigt får spela. Alltså han är inte riktigt önskvärd. Det pratas om att han skulle bort i somras, så att Tony Mowbray var ju ganska tydlig med att vi kommer sälja honom, eller vi kommer låta honom gå. Men så spelar han sen ofta ganska bra. Jag tycker ändå att han gör okej med poäng. Men han är ändå inte tillräckligt bra för att starta en playoff-utmanare i 46 matcher.
Nej, det är något lurigt månad. Det känns som att han har väldigt högsta höjd i alla fall. Men nej, jag tycker han ändå levererar. Ja, jag gillar ju Pritchard liksom.
Ja, men,
han står ju ut mer än Patrick Roberts. Så, det gör han ju.
Tottenham legend.
Fulham legend. Patrick Roberts alltså.
Ja, Pritchard alltså.
Nazari Rushin satte 2-0 första målet för honom i Sunderland. Och vi får väl säga Slavo Krajini till det även 2024.
Det gör vi 100%.
Ja.
Sen är ju Liam Miller, också Fulham legend, kanadensaren, mållös i den här matchen. Men jag tycker fasen att där är ju, om inte Pini rasar igenom totalt, så kan han vara liksom en stora genombrottsmannen under våren. Han är sjukt snabb när han vill och explosiv, och han har ju så där härligt oberäkneliga fötter. Jag ska inte jämföra honom med typ en Neymar, men han lutar sig lite och så fintar han bort två gubbar. Han är superhärlig ute på vänsterkanten, sevärd.
Ja, nej, men otrolig. Jag tycker också att han har det väldigt hög högstöjd i Sverige, som gjorde det här riktigt läckra målet mot Leeds. Jag tittar på det nu, jag tittar på Preston, så vi vet att de typ har vunnit 4 matcher av de 17 senaste eller något sånt där. Men om man tittar på de 5 senaste, Kisk, jag börjar undra om vår kära gamla
Ryan Lowe,
Burry-kompis. Jag undrar om han inte nästa tränare får sparken. För tittar man på de 5 senaste matcherna, visst, de slog Leeds med 2-1. Men utöver det, 1-5 Watford, 1-2 Swansea, 0-1 Wednesday, 0-2 Sunderland. Det innebär alltså 0 poäng på de 4 matcherna och en målskillnad på, vad blir det, 1-5, 2-7, 2-8, 2-10 på de 4 matcherna. Mm.
Ja, det är de insläppta som har varit problemet. Samtidigt är de ju 3 poäng från att vara typ 8. Så att det är inte, det kan ju vända fort i den här serien. Men den här playoffplatsen som vi, jag tänkte och funderade kring inför säsongen, är nog lagom.
Du lyssnar på det här spelschemat som du har också. Chelsea nu i FA-cupen borta. Bristol City hemma. Det är ändå halvtufft. Är du kvar eller?
Ja, jag är kvar.
Okej, bra.
Jag var helt... Jag bara lyssnar, jag tror du kan inte ha 2 matcher, då är inget spelschema.
Nej, okej. Vi tar från Chelsea, du behöver inte kliva bort där, Kevin har kvar. Chelsea borta, Bristol City hemma, sen Leeds borta, Millwall borta, Ipswich hemma, Cardiff borta, det är okej. Middlesbrough hemma, det är fan jobbiga matcher alltså.
Ja, och sen är de ju...
Och sen derby mot Blackburn på det.
Och det kan ju bli, ja, det är inte riktiga derbyt, men det är inte heller så att de är så där supersäkra hemma, så att de vinner allt hemma och förlorar borta som Plymouth, nej, där man vet nej. Att. Nej, som sagt, det ser tufft ut. Swansea, West Bromwich Albion slutade 1-0 och West Brom visade varför de inte blev. Nej, så ska jag inte säga. De är ju helt överlägsna här, Albion, i första halvlek, men lyckas inte få hål på Swansea, och Liam Cullen gör mål i andra matchen i rad.
Ja, och det här tycker jag är väl ett exempel på varför det inte finns en West Bromwich-anfallare med på topp 10-9-or som vi ska återkomma till senare i det här avsnittet. BTA räcker inte och Daryl Dike är skadad. Swansea ändå funkar faktiskt ganska hyfsat under caretaker Alan Sheehan med andra raka hemmasegen för Walesarna, och de hade ju 2-2 borta mot Coventry matchen innan, så ja, ser bra ut.
Ja, jag blev förvånad att de låg så långt ner i tabellen, men så kan det ju vara om man inte tar sina poäng. Leeds Birmingham slutade 3-0 och det var roligt för att tredje målvakten Claesson, norrman, fick vakta kassen. Melier var avstängd och Darlow skadad.
Ja, och han höll ju nollan mot detta impotenta Birmingham. Leeds kostade till och med på sig att vila och rotera lite. Joel Pirou satt på bänken. Det innebar att Rutter spelade som tia och Patrick Bamford kom in från start, spelade på topp, blonderad, gjorde faktiskt matchens första mål också.
Ja, hans första start, hans första mål. Han har 16 inhopp hittills och det har väl varit så här, du vet, 3, 7, 10 minuter typ. Men han fick en annan chans, sen tog den. Övriga mål gjordes av Dan James och Crescencio Somerville. Ingen är någonsin förvånad. Och 15:e matchen in charge för Wayne Rooney. Hade ju blott plockat 2 segrar på dem. Det blev alltså droppen för honom. Vi får återkomma till det nyhetssegmentet. Men Leeds satte käppar i hjulet för gamla United-legendaren.
Mm. Och enorm klassskillnad. Det som under det som i början av den här säsongen hade kunnat vara en jämn historia när Leeds hade lite kraftgång och Birmingham låg på playoffplats, det var ju liksom nu helt två olika galaxer, får man faktiskt säga. 9 segrar på de 10 senaste för Leeds på Ellen Road. 9-4-0 totalt.
Mm, den enda intakta hemmaborgen, även om då Leicester plockat fler poäng på hemmaplan än vad Leeds har gjort.
Vi vet ju förstås när den första hemmaförlusten kommer då, såklart. Det var ju typiskt.
Nej, nej. Det blir något tråkigt kryss och så går man inte bitter.
Ja, precis.
QPR Cardiff 1-2. Usual suspects, vårt hatobjekt. Nej, det är det inte. Men vår lite, vad ska vi kalla honom? Paul Smith i QPR.
Jag vet inte, det är seriens mest random spelare, tror jag.
Faktiskt. Verkligen.
Jävla random figur alltså. Det hjälpte inte för QPR att han stötte in kvitteringen, för försvarscheferna i Cardiff gjorde ju varsin balja. Dimitrios Gutas och Perry Ng på varsin hörna.
Ja.
2-1 i Cardiff.
Dubbla nickmål där, om man kan kalla dem det. Första segern på 3 matcher för Walesarna, mötte ett QPR utan Shahir och Willock, och då vet man ju hur det går.
Ja, då är det ju Paul Smith som dyker upp. Jävla random tjomme alltså. Nej, 2 poäng på de 6 senaste för Hoops. Det ser ju inte så bra ut faktiskt.
Nej, lite roligt att jag skulle kolla highlights från den här matchen. Och så bara så här, fast det här stämmer ju inte. Jag tror i och för sig Paul Smith gjorde mål i den också. Så bara, det är något som är fel med tröjorna. Så här, det här är inte Loftus Road. Så bara, ah, den matchen slutade också 1-2. Alltså QPR borta stod Cardiff med 1-2 och Cardiff borta stod.
Just det, just det.
Och det är rätt roligt när vi ska prata om Blackburn Rotherham. För de möttes ju tidigare under säsongen. Den matchen slutade 2-2. Nu blir det 2-2 igen.
Rotherham befäste sin ganska deppiga svit på bortaplan. De har alltså inte vunnit borta i ligan sedan november 2022. Det är ju, som vi vet, kalendermässigt 2 år sedan, men det är egentligen bara drygt 1 år sedan. Skitsamma. Toto blev det här, Sami Smodic mål igen, Arnor Sigurdsson mål för Blackburn, men de tappar ju alltså en 2-1-ledning till 2-2.
Mm, Sean Morrison, Tom Eves målskyttar för gästande Rotherham, men det blir ju deppigt när man förlänger en svit, men ändå, alltså tar man en poäng borta i Rotherhams läge, då får man ju bara prisa gudarna.
Ja, verkligen. Målvaktsderby här förresten mellan Wahlstedt och Johansson.
Mm. Bristol City, Millwall, skräll, 0-1.
Nej, men nu har Millwall vaknat. 3:e raka segern, 5:e raka utan förlust. Beror det bara på att vi sågade dem, eller?
Ja, absolut. Joe Edwards satt och lyssnade och bara, fan, jag är trött på de här killarna nu, jävlar.
Nej, men det är väl Joe Edwards-effekten. Det är en motsatt bounce-effekt. Han körde liksom dåliga resultat de 6 första matcherna. Och sen, när han lyckas väl sätta allting, så ser det ju bra ut. Alltså, de är ju, det känns som gamla trygga Millwall igen. Svårbesegrade, gör få mål, men tar mycket poäng.
Ja, inte, alltså inte skitroliga.
Nej,
men det kan man inte sådär på. Lagom Millwall som Millwall ska vara.
Herregud, Joe Edwards är bara 3 månader äldre än vad jag är.
Ja, det där är läskigt.
Ja. Jesus Christ.
Jesus Christ.
Här sitter jag under ett täcke och spelar en podd med dig och han basar över Millwall.
Ja, det är samma
skulle
sak.
Skulle du inte vilja byta med honom?
En match kanske, testa lite.
Ja, ja.
Stoke Ipswich slutade 0-0. Det här innebar att Tractor Boys noterades för sitt 3:e raka kryss och de har inte vunnit på 5 raka matcher. Det är du.
Nej, det har varit ett av de sämsta lagen under de här juldagarna. Känslan är ju att de har drabbats här av sin tunna trupp. Man orkar inte längre när det blir så här tätt och så tajt. Vi var inne på det i förra avsnittet när vi tippade dem framåt våren att vi satte väl de 4 till slut, att de kommer tappa gentemot både Leeds, ja, och Southampton. Så jag tror nog att vi är nog rätt på det där faktiskt, även om det är kul om de kan vara kvar uppe i toppen. Stoke fortfarande utan förlust under Steven Schumacher, 3 kryss och 1 vinst har det blivit, bara 2-0-matcher.
Det känns väldigt Stokes, och det är inte sämre än förut.
Nej, exakt.
Plymouth brukar ju underhålla hemma på Home Park. 3-3 blev det när man tog emot Watford. Vi strökollade lite på de här matcherna, tror jag.
Alltså, jag såg ju fel halvlek här. Jag såg andra halvlek. Det innebär att jag fick se ett av sex mål. Watfords 3-3-kvittering. Det var ju fem mål i första halvlek. Men Finn Assas mål, alltså 1-1-målet, som du har lagt ut på sociala medier, är det årets mål? Alltså, det är så mycket sås på det avslutet, Kisk, så att det är så läckert. Hur beskriver man det? Alltså, du är bättre på det sånt här än vad jag är.
Är det? Ja, jag är kanske en målande man. Ja, men han ser ju bollen komma i en båge. Han befinner sig strax utanför halvmånen, utanför straffområden. 16 meters linjen blir det, va? Räknar rätt då? Eller 18?
Ja,
sånt här borde man ju kunna. Och ska liksom kruta. Vi pratar vrist och dra till. Men inser att jag vrider upp kroppen lite. Och så smekar den med en bredsida i en härlig båge över allihopa och ner i bortre mot krysset. Men sen har du ju sagt årets mål. Det är lite som att säga att vi ses nästa år till någon den 31 december. Det har spelats 12 matcher i Championship. Men du kanske tänker hela Europa där, som haft paus.
Typ. Ja, men jag vet inte. Det var ju, jag tycker bara så på sätt över hela säsongen. Det var ju fantastiskt mål. Alltså.
Du tänkte säsongens mål. Jag trodde du menade år 2024 mål.
Nu landade jag på fel sida året här. Men det kanske blir 2024 mål också. Men riktigt, riktigt jäkla läckert med lite snö på bollen där också. Fint. Morgan Whittaker med 1+1 i den här matchen. Han borde ha blivit matchhjälte, för i den halvlek jag såg så hade han ju två dunderchanser till. Men Ben Hamer svarar för två superräddningar, tyvärr, med Plymouth ögon.
Ben Hamer är kul att se. Sen gör ju Ismael Kone, har en jävla härlig liksom curlare. Det var nästan bara snygga mål i den här matchen. Alla hade någonting.
Alltså, Plymouth är ett jäkla gäng att se. Så även om Steven Schumacher har lämnat, så är det är fantastiskt underhållande. Alltså, lite mitt minigäng den här säsongen, om man får säga så.
Men det är lätta att skärmas av. Det är ju alltid målkalas på Home Park. 55 mål har gjorts på 13 matcher.
Herregud. Ja, det är ju sinnesamt.
Det är ju den målgladaste arenan i Championship, om jag räknar rätt.
Ja, herregud. Ja, dit måste vi någon gång. Ken Sema skadad för Watford alltjämt.
Middlesbrough Coventry 1-3, och Tatsuhiro Sakamoto har gjort 5 mål och en assist på de 5 senaste. Och din spaning om att Coventry är gjorda för playoff är ju helt rätt, och jag är snett på det.
Nej, men det här, nu har ju liksom Hadji Wright vaknat också. Han får spela lite till vänster, i liksom vänsterposition i anfallet, och helt plötsligt han har gått från att liksom missa allting till att sätta allting. Mål i den här matchen, 8+4 har det blivit.
8+5 är det till och med, tror jag. Det var jag som hade fel källa.
Ja, 8+5 till och med. Ja, 13 poäng. Det innebär att vi kanske får återkomma till honom när vi pratar topp 10 anfallare.
Ja, Josh Coburn gjorde mål igen, förgäves dock. Jag blir alltid ledsen när jag gör mål, för att jag tycker inte att han är en bra fotbollsspelare. Men nu har han gjort mål 2 raka matcher. Det som var lite intressant med det här var att...
Den här statistiken måste du verkligen förklara för mig nu, för jag förstår inte vad den betyder. Jag läser den i körschemat och jag förstår inte. Jag förstår inte.
Nej, inte jag heller. Men det är bra fakta. Det här var 27:e gången som Middlesbrough spelade en match på nyårsdagen och förlorade. Men sen vet jag inte om de har vunnit 28 matcher på andra nyårsdagar.
Nej, men
jag har inte spelat fotboll så länge på nyårsdagen, va?
Jag vet inte. Men är det mycket eller lite? Det låter ju mycket.
Nej, det låter ganska mycket. Det stod inget om... Det är BBC som ska beskyllas för att de ger en liten nugget och så bjuder de inte på fakta koll vidare. Och
på hela bilden.
Jag hittade ingen bra statistik, sajt eller databas för att kolla nyårsdagsmatcher med Middlesbrough.
Fattar.
De har i alla fall förlorat 27 nyårsdagsmatcher.
Ja.
Jag tror att det är mycket.
Jag tror också det är mycket. Vi röstar för det.
Norwich Southampton skulle kunna vara en playoff-drabbning. Och kan väl i viss mån bli det. Men Southampton lär väl titta uppåt, även om de bara fick en poäng på Carrow Road.
Ja, 2 mål inom loppet av 8 minuter. Det var inte vilken målskyttar som helst. Adam Armstrong gav gästande Southampton ledningen i 70:e minuten. Kvitteringen 8 minuter senare genom Josh Sargent. Detta var ju Josh Sargents första mål sedan hans comeback i omgången innan.
18 matcher i rad har Southampton spelat utan att förlora.
Och då ska jag säga så att det här var första gången som Adam Armstrong gjorde mål på 8 matcher. Ligger väl ändå 2 i skytteligan fortfarande. Så otroligt att de klarar sig så bra utan hans målproduktion.
Ja, de har ju typ en Che Adams som är rätt vass och så en Alcaraz där bakom och en Stuart Armstrong från mittfältet som kan göra lite som han vill.
Ja, nej, verkligen. För övrigt verkar lite som att min äldsta son Stig, 4 år gammal, har siktat in sig på Southampton, för han har börjat titta i fotbollsheraldik nu, en bok som jag kan rekommendera, undrar varför. Men han har fastnat för
Southampton. Förutom han författaren som är lätt desillusionerad.
Precis. Men han har fastnat för Southamptons märke. Det känns som att det kan bli hans gäng. Jag vet inte om jag ska liksom hindra honom från det eller om det ska bara låta det vara. Det är hellre Southampton än Real Madrid liksom.
Varför Southampton? Finns det något i estetiken som tilltalar honom särskilt?
Han tycker det är kul med träd och med vatten. Jag bara, det finns träd och vatten i Nottingham Forest också. Och han bara, ja, men de är inte med i boken. Så det är kört.
Fan, han är ju lättsåld den här killen.
Ja, verkligen.
Vi ska prata om serieledarna som lyckas vila Kieran Dewsbury Hall och ändå montera ner Huddersfield med 4-1. Och som sagt, Michel Helik gjorde mål för Huddersfield i den här matchen. Hans 7:e för säsongen, främsta målskytt.
Andra matchen hjälpte rad, alltså. Mittback.
Ja, helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Nej, men Leicester dygade ut serieledningen till 10 poäng. 4-1-segen orkestrerades bland annat av Tom Cannon som gjorde sin första start. Och då gör han 2 mål också.
Mm. Han var ju rätt spännande under vissa delar av säsongen i Preston North End på lån där från Everton. Nu är han ju, tillhör han ju Leicester. Och nu börjar det kännas lite så här. Leicester är för bra. Det är inte roligt längre. Du sa ju det, stänga av och snabbspola. Sen hamnar man i en svacka, så det kanske de gör nu också. Men de är ju så pass bra att vi pratar för lite om dem.
Ja, för att det är så tråkigt, ja. För att de är för bra. Alltså, jag ser att du har gjort en uträkning här. Jag ska komma med en kommentar på den. Dra den här uträkningen så ska jag kommentera den med en sak sen.
Ja, det här baseras ju på, de har ju snittat 2,5 poäng per match hittills. Skulle de fortsätta i det tempot, då skulle de alltså landa på 115 poäng. Det de behöver för att nå Reddings rekord från 2006, det är ju nog upp till 106 poäng. Och då har de alltså 41 poäng kvar på 20 matcher. Så då är det ett, ja, snitt på 2 poäng per match typ som tar dem till tangerat rekord.
Och det vore ju en otrolig bedrift i sig förstås. Men jag måste säga att om de lyckas med det så kommer jag nog ändå hålla Reddings poängrekord högre. För det jäkla Redding-laget, även om de skulle visa sig hyfsat stabila i Premier League, då deras liksom bästa spelare var Graham Murty.
Var det inte Herman Reidarsson typ som stack ut i det laget?
Nej, men det var den här andra islänningen, Ingimarsson hette han ju. Och så Marcus Hahnemann. Och så hade du ju de här Kevin Doyle och den andra killen, du vet, rödhåriga killen på topp.
Dave Kitson.
Förlåt, men de spelarna, den truppen är ju så sjukt mycket sämre än den här Leicester-truppen. Så jag håller nu ändå Reddings poängrekord högre, som en liksom bättre insats givet materialet än om Leicester skulle slå det.
Ja, det är ju jävla apart gäng alltså, med Doyle och Shane Long som ganska ung pjäs. Ja, att kolla det laget, det är så här, jaha, vi kanske borde göra en The Club om den säsongen.
Ja, faktiskt.
Hur fan de lyckades vinna. Men de behöver inte så många poäng till alltså, Leicester, som är för tråkiga att prata om. Roligare att prata om Sheffield Wednesday och deras på väg till bragden. Andra raka segern, 5:e segern på de 8 senaste för The Owls.
Ja, 3-1 mot Hull, och det blev ju till slut inget snack. Det var ju dock mycket tack vare det ganska billiga röda kortet på Tyler Morton i Hull-lägret en dryg halvtimme in i matchen då det fortfarande stod 0-0. Sen kunde ju Wednesday då göra mål genom Marvin Johnson, mål för andra matchen rad, JD Gassama, riktigt superstrut, och Josh Windass, mål mot sin pappas klubb, mål mot klubben som han växte upp i. Josh Windass, född i Hull ju. Firade ändå faktiskt.
Tröstmål, Scott Twine från straffpunkten. Lite där på ribban för Hull som nu har 3 förluster på de 4 senaste. Så fort vi börjar hylla något lag. Och nu,
jag vet.
Vi har redan pratat om Danny Röhl-spaningen som ju ändå någonstans satt som en smäck. Hur har poängen fördelats under juldagarna? Vilka är de stora vinnarna?
Nej, men på fyra matcher då så har Leicester, Coventry, Southampton och Millwall tagit 10 poäng av 12 möjliga. Wow, bra jobbat. Näst bäst i är ett kluster på Bristol City, Cardiff, Sunderland och Swansea med 7 poäng av 12 möjliga.
Mm. Inga baksmällor för de gängen alltså. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Det nya årets första riktiga helg innebär såklart FA-cupens tredje omgång när de stora klubbarna kliver in. Och till den här omgången är ensam vinnare garanterad 10 miljoner kronor på Stryktipset. Jag fastnar lite för match 6 mellan Hull och Birmingham som ju blir ett renodlat championship-möte. Där Hull, som ju kan ha fokus på att ta den där playoff-platsen mot Birmingham nu utan Wayne Rooney som manager, tänker jag lite att Hull behöver rotera mer än vad Birmingham behöver göra och möjlig skrällchans. Så att jag skulle hålla ögonen på streckprocenten närmare spelstopp. Tror kanske, gissar att Birmingham ställer upp med något bättre lag än vad Hull gör. Kanske kan få med sig åtminstone ett kryss. Så att möjlig skrällchans i match 6 alltså. Leo, vad ser du fram emot i helgen?
Ja, men det som är härligt med FA-cupen i de här omgångarna är dels att matchen är utspridd över så sjukt många dagar. Jag tror att det är till och med från torsdag till måndag matcher varje dag.
Jag tror att det är fem dagar i rad om jag såg trailern rätt.
Och om jag ska välja ut någonting så väljer jag förstås Victor Johansson gästar Fulham Legends på fredag, Fulham Rotherham. Den måste jag ju såklart se om jag kan se den. Sen om vi ska hålla oss till ett renodlat championship-möte så plockar jag ut Millwall Leicester tidig lördag. Jag tror fan att Millwall kan störa Leicester där, givet formen som de har. Sunderland Newcastle, det är väl liksom omgångens stora match. Derby uppe i norr, efterlängtat sådant. De har ju inte mötts på flera år, åtminstone inte i ligaspelet. Så Sunderland Newcastle kommer bli en hejdundrande fight. Och sen är det ju alltid kul att se något brödgäng som dyker upp om man har möjlighet att se dem. Till exempel Southampton möter Walsall, Swansea möter Morecambe. Eller Plymouth Argyle som möter Sutton. Det är Sutton som min kompis Daniel Knatte Jakobsson redigerade på Discovery såg på plats när han var på Stockport som slog Sutton med 8-0. Är det så?
Stackars Sutton. Veckans stora höjdare kom tack och lov innan vi spelade in avsnittet. Annars brukar ju de stora managerförändringarna komma
vad vi vet
precis efter. Ja, men det är inget större än att Birmingham sparkar Wayne Rooney och hela den här soppan har ju varit uselt skött från Birmingham håll.
Nej, det är så. Om vi ska ta hans facit då. Han tog 2 segrar av 15 möjliga. Under perioden som Wayne Rooney har varit tränare har Birmingham alltså åkt från playoffplats ner till en nästan bottenstrid, vad är det, 5:e till 20:e plats. Minst antal poäng har de tagit under den här perioden i serien och släppt in mest mål. När de gjorde det här bytet då, när de låg på playoff-klubbledningen, så var det motiveringen att Rooney skulle införa någon slags, vad var de kallade, Kisk? De kallade det typ någon så här, inte power football, men typ... inte offensiv fotboll heller. Ledningen hade ju ett speciellt ord för det där, att Rooney ska införa någon så här attack-minded superfotboll. Det var något i den stilen. Det har man ju inte sett någonting av, om jag ska vara ärlig.
Nej, det är väl en av få spelare som faktiskt har gjort någon nytta är väl Jay Stansfield, som fortsatt har varit bra. Han skiter i den som tränare, han fortsätter springa runt ändå. Men i övrigt är det ju inte mycket som är glädjande med det här Birmingham. Det är till och med så att John Ruddy har sett svaj ut sen Rooney's in då. Det har ju helt enkelt inte funkat. Sen finns det säkert olika. Det är ju också rätt klantigt. Jag tänker en spelartrupp som har vant sig vid en tränare. Och det ryktades ju om att John Eustace hade fått information redan under sommaren. Det tror jag inte hade nått spelartruppen. Och ska man då berätta att okej, okay, här är en tränare som det funkar bra under. Nu ska ni byta ut honom till Wayne Rooney. Och det är klart att det kan vara häftigt. Men jag vet inte. Jävla dumt alltihopa. Och intressant. En gammal stjärntrio. Rooney, Lampard, Gerrard. Det är väl ingen som har något jobb just nu.
Nej, och alla har ju då beskyllts för att inte vara hjärnan bakom verket när de faktiskt har varit lyckade, utan det sägs ju
Mick
bara...
Beale var ju till Gerrard, va?
Mick Beale och han, vår Blackpool-kompis
Neil Critchley.
Neil Critchley, precis. Och till Lampard är det ju han nu som är tränare i Millwall, Joe Edwards. Och till Rooney var det Liam Rossignol som nu tränar Hull.
Och går kanonbra, så att
ja, exakt. Och jag vet inte, ska vi prata om de eventuella ersättarna då? Det kanske inte blir klart medan vi spelar in det här, men det är ju ganska stora namn som nämns som troliga ersättare. Alltså det är ju dels Ralf Hasenhüttl, som ju gjorde goda resultat med Southampton i Premier League och även tränat klubbar i Bundesliga. Men så är det också Steve Cooper som tog upp Nottingham Forest i Premier League. Det är ju tunga pjäser. Även Frank Lampard har figurerat i de här diskussionerna.
Det var väl en parodi-tweet, va?
Ja, det var det. Men de fick lite spin. Men sen har ju
det var någon som skämtade och skrev att Frank Lampard tar över med Gianfranco Sola som assisterande.
Otroligt. Men sen har det ju på riktigt faktiskt funnits uppgifter om att John Justus kan tänka sig att komma tillbaka och att ledningen är öppen för diskussioner. Jag vet inte, alltså...
Han har ju hyfsat förhandlingsläge och jag kan tänka mig att han får ett rätt fett kontrakt.
Ja, det har han verkligen, men det blir ju en sån här jävla Palermo-grej, du vet, när Samparini bara sparkade tränare för att återanställa honom några månader senare hela tiden. Ja.
Nej, jag tror att John Justus är värd något bättre givet vad han hade pysslat med innan.
Ja, jag hade liksom känt, om jag hade varit, ja, jag hade känt mig för stolt för det. Bara, fuck off, ni får skylla er själva som satt i den här skiten, idioter.
Ja, lite så.
Ja.
Vi ska knata vidare där det uppges finnas intresse för Victor Johansson runt om i Europa. Bland annat i Premier League där Sheffield United sägs vara en av klubbarna. Det är ett bra steg för honom. Vad ska man säga? Sett till hierarkin. Men det gick ju sådär senast man hade svenskt mellan stolparna. Och är det verkligen rätt miljö för honom?
Nu tror jag att, vi vet att Victor Johansson är ingen Robin Olsen. Han kommer ju inte att tabba sig på klubblagsnivå. Utan han kommer, om han fick chansen skulle han göra det bra. Men som du är inne på, Sheffield United just nu, det är ju ett jävla trainwreck till klubb. Man går dit, kommer in en jävla rot, ska sitta där våren ut för att åka ner. Och sen, det är ju egentligen från sommaren då som han kommer ha en chans. Sen är det klart karriärsmässigt att han måste ta det steget om han får möjligheten. Han behöver ju inte flytta heller. Alltså han bor ju redan i Sheffield, så varför ska han inte ta chansen om han får den? Ryktas ju faktiskt också om Kasper Schmeichel till Sheffield United från Anderlecht. Så ja, vi får se.
Det är ju rätt deppigt om han är kvar säsongen ut, skriver på för Sheffield United som då åker ur till Championship. När Rotherham åker ur Championship så blir det bara ett enda stort loophole istället för att...
Ja, men det är nog ändå... Jag skulle hellre se det så, alltså hellre att han går till Sheffield United i sommar än att han går dit nu. Även om Sheffield United har åkt ner en division. Jag tror att det liksom passar bättre.
Ja, kanske.
Ja, vi får se. Jeremy Sarmiento har återkallats från West Bromwich till Brighton, men uppges nu lånas ut till Ipswich istället. Sneaky bastards.
Och Huddersfield, de försöker låna 19-årige Alex Matos från Chelsea.
Ben Brereton Diaz, som har ryktats lämna Villarreal för en eventuell återkomst till Championship, sägs nobba just de Championship-erbjudanden han har för att krita på för Sheffield United.
Richard Kone till Wycombe, vad säger vi om det?
Det är ju en ganska stor grej, för Richard Kone, han spelade VM för hemlösa för 4 år sedan. Då var han 17 år gammal, ivorian, som kastas ut på gatan när han gått ut med att han var homosexuell. Inte på något sätt en professionell fotbollsspelare vid den här tidpunkten. Kommer till England, börjar spela för, vad blir det, sjätte divisionslaget.
Athletic Newham.
Ja, jag ska kolla sig sjätte divisionen. Eller är det nionde divisionen till och med? Det är nionde divisionen. Athletic Newham Football Club.
Har du sett deras... Vi måste pausa. Har du sett deras emblem?
Ja, det är ju Athletic Madrid, så rakt av. Bara att de har
fast de har tryckt in ett engelskt lejon där, va?
Ja, istället för björnen åt lite färre stjärnor. Ja, han har i alla fall spelat i den engelska nionde divisionen. Där han på 108 mål, 108 matcher, har gjort 100 mål. Den här Richard Kone. Och nu har han alltså värvats till professionell fotboll. Wycombe Wanderers. Vilket gör dem till en av världens öppet homosexuella professionella fotbollsspelare. Wow.
Ja. En av få. Häftigt ju. Det är, alltså vi lyfter på hatten. Coolt.
Tänk att gå från liksom hemlös för 4 år sedan till att spela för Wycombe Wanderers. Det är stort.
Hoppas han håller på nivån och klättrar ytterligare. Verkligen. Saints och Borough vill ha Finn Assas som ju gör succé på lån i Plymouth från Aston Villa.
Sunderland vill värva ytterligare en anfallare, det är i januari. Jay Stansfield från Birmingham, utlånad från Fulham, och Ali Alhamadi, målglad irakisk landslagsman i Wimbledon, nämns som kandidater.
Ja, och när något de kan så är det ju att värva smart, Sunderland. Vi har rankat typ alla positioner förutom anfallare, och med anfallare så menar jag centrala sådana nior, för att inte hamna i något konstigt läge där ni kritiserar mig för att inte ha koll på fotboll. Och det är ju lite speciellt, för vi kan väl börja med att säga att vissa spelare har spelat för lite, lite som att man inte betygsätts när man har spelat 15 minuter eller mindre i en match. Så Patson Daka i Leicester och Josh Sargent, Norwich, varit skadad rätt mycket, hamnar ju utanför listan, men hade de gjort några fler matcher så hade de varit givna. Vi drog gränsen vid 7 eller 8 tror jag, och de båda ligger på 6.
Ja, exakt. Jag känner ju framförallt att visst, Dak hade kommit in på min lista också, men framförallt hade Josh Sargent nog kommit in på min topp 3 eller topp 4. Så bra är han ju. Han spelade ju typ 4 matcher, gjorde 4 mål, och så kom han tillbaka i år, spelade 2 matcher, gjorde 1 mål. Så bra är han, men just nu är han inte med på grund av den här begränsningen då.
Nej, och jag tycker det blir lite orättvist att jämföra någon som har spelat blott en fjärdedel av matcherna mot någon som har spelat 20 plus matcher. Och visst, det är ju imponerande att göra många mål på få matcher, men någonstans drar vi gränsen, då blev det så här. Sen kan vi väl säga att det finns ett par bubblare bland dem. Ett stort namn som Jamie Vardy, som väl kanske inte riktigt ser ut som gammal god form.
Nej, exakt. Och han har väl gjort 6 mål hittills, men det har blivit liksom straffmål mest. Andra bubblare som vi har utanför den här listan, det är Hulls Aaron Connolly, gjort 8 mål ändå. Även Jerry Yates, numera i Swansea, tidigare Blackpool, är ju en av bubblarna. Så det finns några bubblare som folk kanske saknar, men det gör inte vi.
Nej, Latte är en sån som... bra betyg, okej siffror, men som jag inte tycker håller egentligen, och jag tycker Middlesbrough är värda något bättre.
Exakt.
Vi börjar med vår gemensamma tia då, som var med på min lista, som inte platsade på din lista. Det är Will Keane i Preston North End. 6 mål, 2 framspelningar hittills för Will Keane, och jag tycker att han är vital för Pinis offensiv. Det kanske märks, för att när han är skadad går det inte alltid jättebra. Han har ju sina problem som stör, men i övrigt har han varit en positiv överraskning. Jag trodde faktiskt inte att han skulle kunna klämmas in på en sån här lista inför säsongen. Dessutom användbar över hela anfallet. Bra tillslag, bra avslut. Jag tycker han ska vara 10. Du tycker inte det. Så är det.
Ja, men jag var ändå ganska lätt övertalad där. Vi kommer väl säga det, att det här är egentligen den sämsta topp 10-listan vi gör av alla de här positionerna. För det är sämst utbud i The Championship på liksom renodlade anfallare. Det finns många superbra yttrar, många superbra tior, men renodlade anfallare... Ni får ju se hur den här listan blir.
Känns ju lite som fotbollen har förändrats. Många lag spelar kanske med 3-man-anfall där stjärnorna spelar till vänster och höger och som tia. Och här är det egentligen 2 spelare som är helt överlägsna på den här listan kvalitetsmässigt. Och sen resten är ju... man hade nästan kunnat dra i ett snöre och slumpa fram.
Ja. Ja, men lite så. Och då kommer vi till 9:e platsen. Där finns ju en nederländsk spelare med surinamesiskt ursprung. Och då vet ni vem vi är på. Jo, vi är på Huddersfields Delano Burgzorg, Zelda-bossen, som har gjort 6 plus 1 för Huddersfield. Då är han ju alltså Huddersfields näst bästa målskytt, eftersom att Michel Helig har gjort 7 mål mittbacken. Nej, men Delano Burgzorg, det är inte lätt att göra mål i ett sånt jäkla destruktivt Huddersfield-gäng. Det är inte att göra 6 stycken, det är faktiskt ganska imponerande givet de ganska pissiga förutsättningarna. Vad som också är imponerande är Delano Burgzorgs karriär. Lyssna på det här, Kisk. Det är liksom en... det här är ju en FM-tränarkarriär om du börjar som arbetslös. Först spelar han i The Graafschap, sen går han till Spezia, Heracles, Mainz och nu Huddersfield Town.
Det är ju jävla hittepåkarriär.
Ja, verkligen, den hittepåkarriär.
Vi går vidare på listan till plats 8. Där hittar vi Haji Wright i Coventry med 8 plus 5 hittills. Och vi har haft våra tvivel, vi har varit ganska öppet kritiska mot honom. Men jag tycker, i och med att Coventry har börjat hitta formen, så har även Haji Wright gjort det. Och spelar väl både centralt och till vänster som någon slags offensiv mittfältare. mittfältare ytter där. Så det är väl kanske putsar till siffrorna lite. Han har väl gjort en del mål även från kanten. Men nu har han verkligen visat sina kvaliteter som avslutare och som genombrottsman. Och jag tycker att ja, det är väl en kombination av hur svag listan är och att han faktiskt själv börjar spela bättre som gör att han tar plats 8 på den här listan.
Ja, känns ändå som kanske den gubben på listan med störst potential till förbättring. Störst potential att klättra på den här listan också. Så är det ändå spännande.
Alltså det fanns ju en anledning att de värvade honom, så det är ju ingen dålig fotbollsspelare. Men, och nu, ja, han börjar bli bra.
Plats 7, en 21-årig Fulham legend. Fem matcher har han gjort i Fulham i sin karriär. Utlånad numera från Fulham till Birmingham, där det har blivit 7+2. Och trots Wayne Rooneys inträde så har han fortsatt att prestera. Kan spela till höger, kan spela till vänster, kan spela i 10-rollen, spelar mest längst fram. Var ju dock som bäst under John Eustace. Men Jay Stansfield, 21-årig supertalang, som ju ryktas till lite andra klubbar nu, både Southampton och Ipswich, rycker ju i honom. Så här finns det också förbättringspotential, trots att han redan gjort bra ifrån sig.
Det gör det, härligt att titta på. Löper mycket, bra i pressspelet, bra överlag offensivt. Här skohornar vi in på sjätte plats Che Adams i Southampton. Det gör vi väl inte riktigt, han är lite för bra för att vara sexa på den här listan. Men han får ju stå i skuggan för Adam Armstrong på topp. Men det är klart att han har enorma kvaliteter. Och han startar väl i typ alla lag förutom, jag skulle nog säga bara Southampton och Leeds. Han skulle nog ta en tröja i Leicester eftersom de alltid har Vardy och Iheanacho skadade. Och Patson Daka inte lett så mycket. Så att han skulle absolut kunna ta en tröja i majoriteten av klubbarna givet sina kvaliteter. Han har gjort 6+2 hittills och då har han väl bara startat typ 10-11 matcher.
Jag har två lite roliga bullets om Che Adams som du är med.
Che Guevara är hans namne.
Ja, så är det. en har faktiskt med namnet att göra. Vet du vilken klubb han är döpt efter i mellannamn?
Nej, men jag tror att jag har hört det här.
Han heter Everton i mellannamn.
Uff. Är det som Brasse Everton som heter med W och TH?
Nej, det är som Everton fotbollsklubb Everton.
Fint.
Har ju aldrig representerat dem dock. Sen har han alltså, om jag räknar rätt här nu, 9 säsonger som liksom A-lagsspelare i League One, Championship och Premier League. Hur många av de 9 har han gjort mer än 10 mål?
1, 2.
Så där kan bli en tredje.
Ja. På god väg. Ska du fortsätta?
Okej, vi går vidare till Rory Delaps son Liam Delap på femte plats. Hallanfallare numera, som ju inte mäktade med något mål typ förra säsongen i Preston North End. Här har det gått bättre, 7+2 i Hall. Den mest rörliga anfallaren, den mest mångsidiga anfallaren i Hall. Och tillsammans med Jadon Philogene-Bidis och Aaron Connolly så har han ju producerat mycket där fram. Ung fortfarande, stor utvecklingspotential. Och känns som den spelare som har liksom låst upp Halls offensiv egentligen jämfört med förra säsongen.
Mm. Superfina fötter. Chilisson avslutare.
Verkligen.
På plats 4, nu kommer det till 2 överraskningar. Det är George Hurst i Ipswich med 6+6 hittills. Han kanske inte sticker ut mest i säsongens uppstickare Ipswich, men 12 poäng tycker jag är starka papper. Och han är ju en del av seriens näst bästa offensiv, så det är klart att man ska ha en plats. Och han är ju startanfallare till vardags med Chaplin strax bakom sig och ja, Broadhead på en av kanterna. Så att det är klart att han måste ha en plats här. Sen säger det rätt mycket att han är 4 någonstans tycker jag ändå, för att han har väl inga, så han är väl ingen jätteanfallare så. Jag tror det är svårt att se om Ipswich går upp att han skulle liksom dominera i Premier League.
Det som är kul med George Hurst är ju att han är son till David Hurst, den gamla Sheffield Wednesday-anfallaren. Fan vad många söner det finns ändå i den här serien då. Liam Delap, Cadam Arteary, David Hurst.
Windass.
Kan få ihop en 11 ändå.
Och Stansfield är ju son till han tragiskt bortgångne pappan som han hyllade med att göra hattrick i Exeter.
Exakt. George Hurst är, säger jag nu också, för när man söker på honom på Wikipedia så dyker han inte upp först, utan en gammal cricketlegendar som jag inte har någon aning om vem det är. Men han heter också George Hurst, tydligen.
Och sen har vi ju familjen Gray i Leeds. Med just Archie det. Och så vidare.
Ja, du ser, vi har något på gång här. Ja, tredje plats, pallplats. Då har vi Ryan Hardy i Plymouth Argyle. Skotten som är född i Stranraer, som ju spelat i Plymouth sedan 2020 och gjort mängder med mål. Hittills har det blivit 8 plus 3, och det är ett väldigt bra facit i ett väldigt anfallsglatt Plymouth då förstås. Det är verkligen inget fel på den insatsen, tvärtom. Den är ju väldigt bra, men undrar när han ska få debutera i skotska landslaget. 26 år gammal har han hunnit bli. Men det finns ett men här, och han har ju verkligen gjort superbra ifrån sig. 16 mål i League One, 13 mål i League One, och nu då de här 8 i The Championship. Men vi pratade lite om det innan vi började spela in här. Men för mig känns att liksom George Hurst och Ryan Hardy, att de härjar runt här och gör bra ifrån sig. Det känns lite som när Grant Holt och Ricky Lambert gjorde massa mål i Premier League. Jättebra insats, såklart. Och väldigt coolt med sådana underdog-spelare. Men så bra är de väl egentligen inte.
Nej. 26 år i skotte som inte har debuterat i A-landslaget än. Gör 8 plus 3. Visar ju någonting om hur fotbollen spelas och någonting om vilken svag konkurrens det är om man tar sig in på en tredje plats. Sen är det ju ett utropstecken, och det är klart att man kan göra det bättre än vad man är eller har varit. Men häftigt att han ändå har följt med Plymouth sen League 2. Första säsongen var han där på lån, tror jag. Och nu borde han ju faktiskt vara en landslagskandidat. Han är ju bättre än Lyndon Dykes, som inte annat.
Ja, verkligen. Du, jag tänker att jag tar tvåan, för det känns som mer min gubbe, och du tar ettan, för det känns som mer din gubbe. Är du med på det?
Okej.
Andra plats har vi då spelaren som har gjort flest mål på den här listan. Inte flest mål i serien, för det har ju Sammy Smodic gjort. Men flest mål på den här listan, det har Adam Armstrong gjort. Han har alltså 13 plus 9, vilket ju förstås är fantastiska siffror. Alltså,
poängbäst i hela serien.
Poängbäst i hela serien, 22 poäng. 26 år gammal engelsman. Newcastle-sonen som aldrig blev profet i sin hemstad. Har väl ju inte gjort ett enda ligamål i Newcastle trots ideliga försök. Istället stor målskytt i Coventry och stor målskytt i Blackburn, som nu äntligen har börjat bli en stor målskytt i Southampton. Han har ju haft ett par misslyckade år där i Premier League. Men känslan med Adam Armstrong är väl lite som tidigare nämnde Grant Holt till exempel, att han är för bra för The Championship men för dålig för Premier League.
Ja, men han tillhör den här kategorin spelare, Jordan Rhodes, Connor Wickham, som har det men inte det till det.
Exakt så.
Han är ju sanslöst bra på att ta sig till positioner och jättebra avslutsfasen. Framförallt som jävla Fox in the Box, en gammal klassisk måltjuv. Han är där bollen är. Och så gör han mål.
Exakt.
Vår etta på listan har gjort betydligt färre mål än Adam Armstrong, men jag tycker att överlag han är den bästa fotbollsspelaren som spelar regelbundet nia i serien. Det är Jorginho Rutter, eller på franska Rutter, om man så vill.
Rutter.
Och han hanterar ju alla delar i spelet på ett annat sätt och är mer en overall offensiv kraft för Leeds än vad Armstrong då är för Southampton. Han är ju till och med bättre framspelare än avslutare med 9 assist och 4 fullträffar. Och det, han kanske har det lite lättare givet Somerville, Pirou, Dan James etc. etc. Men jag tycker att han är en given etta på listan. Och de har så fint flyt de fyra tillsammans, så det är klart att de är lite dopade om du jämför med Jordan Hugill som får springa runt själv i Rotherham och skjuta från halva plan, hoppas att något landar i mål någon gång. Men han, och det blir lite tråkigt, men han är ju för bra för den här serien, det måste ju sägas. Det kanske inte Adam Armstrong är, men det tycker jag Rutter är.
Hugill är inte Rutter, det kan man ju vara överens om, men vi uppskattar honom också. Är Rutter, när han slog igenom i Rennes var det ju samtidigt som Eduardo Camavinga nämndes ju som en av liksom de största löftena i fransk fotboll innan han gick till Hoffenheim. Och i Hoffenheim ska man ju komma ihåg att han har ju levererat i en och en halv säsong i Bundesliga på ett väldigt bra sätt, och då var han ju liksom bara 18-19 år. Sen gick ju Premier League åt helvete, men han är ju bara 21 år fortfarande, och det här är ju, som du är inne på, en väldigt, väldigt fin spelare. Spännande ursprung, jag menar, vi har fastnat vid våra surinameser. Rutter,
han får Martinique,
pappa från Martinique, ja, mamma från Madagaskar, det är du.
Ja, då tänker man ju lite på Yrrol, Dry Martinique.
Precis.
Man kan ju se honom funka i Premier League på sikt, eller en högre nivå i en Championship. Det kanske man inte gör med så många andra på den här listan på samma sätt.
Nej, exakt.
Vi gör som vi brukar. Jag tar dem från 10 till 1. 10, Will Keane, Preston North End. 9, Delano Burgsorg, Huddersfield. 8 är Hadji Wright i Coventry. På 7:e plats, Jay Stansfield, Birmingham. Nummer 6 är Che Adams i Southampton. 5, Liam Delap, Hull. 4:e plats, George Hurst, Ipswich. Och på pallplatserna, 3, Ryan Hardy i Plymouth. 2, Adam Armstrong i Southampton. Och den bästa nian hittills den här säsongen tycker vi Jorginho Rutter i Leeds har varit.
We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Ja, vad passar väl bättre i veckans Warnock än att prata familjen Rooney? Alltså, har du sett dokumentären som ju har namnet, den heter väl Bogata Christie eller Bogata, något sånt
där? Nej, jag har inte sett den än, nej.
Alltså det är ju perfekt att få med sig en inte lika fotbollsintresserad partner, så får man ändå in fotbollen, lite som att kolla Beckham-dokumentären, även om det var mindre fotboll i den här och mer skvaller, men den rekommenderar jag, för det är Colleen Rooney mot Rebecca Vardy, så jävla roligt. Och nu ska vi prata familjens äldsta son, är han väl Kai Rooney, va?
Jag tror det, ja.
Han är inte helt nöjd med hanteringen av pappa Wayne i Birmingham, föga förvånande. Men vi kan väl lyssna vad som har krypit fram i sociala medier.
Yeah, I understand that it didn't do the best, but sometimes you gotta put it on the players as well, cause fucking all that shit. The keeper's overweight and then the two centre backs absolutely awful. Needs to get that fucking long hair gone. And then, like, for example, some games they were playing good football, like against Ipswich and Leicester. Some games they were playing good, but then the rest of the games they were playing shit. And it's not my dad's tactics, they just don't listen and it takes time to adapt. So sometimes you got to look at the players as well. I know he didn't do the best of jobs, but he felt a bit, felt like it was a bit unfair that they didn't give him enough time. Because he got 13 weeks, that's it. And he had a whole transfer window, which he was agreed to sign 12 players. He probably would have signed more, innit? So,
Ja, alltså man förstår ju att...
Bitterhet finns där.
Ja, man vill ju försvara sin pappa om något sånt här händer, såklart. Jag menar, Wayne själv sa ju så här att jag fick inte den tid jag behövde, bara du hade en halv säsong på dig, sluta nu. Men man förstår att ett barn reagerar så här. Sen undrar man ju liksom om det finns någon sanning i det, för det här klippet kom ihop med en bild också från en chatt han hade skrivit i, där han påstod att flera Premier League-spelare var på väg in i Birmingham i januari, bland andra, om Wayne Rooney hade varit kvar då, bland andra Raúl Jiménez. Känns krystat, för Raúl Jiménez har ju börjat göra mål nu för Fulham och startar varje match för Fulham. Skulle han liksom lämna ett mittenlag i Premier League ordinarie för att spela i ett bottenlag i The Championship? Det känns tveksamt. Men det kanske finns Premier League-namn som är på väg in i det där projektet. Det kan du göra.
Ja, och det är väl klart att Tom Brady-gänget och Wayne Rooney lockar väl något annat än vad John Eustace gör. Men det behöver inte garantera resultat. Känns som att det skulle aldrig skett från första början. Och då hade man sluppit den här problematiken och den här prekära situationen som man är i nu. Så kan man säga.
Exakt, exakt.
Det var ju allt för idag. Vi närmar oss resan. Vi närmar oss en hel del roliga avsnitt. Vi ska väl låta Huaria göra lite comeback. Vi ska köra Remember the Name. Passa på nu när FA-cup-tider. Och vi ska väl lansera en frågelåda här vad det lider. Så då får ni fråga vad som helst om serien. Det passar.
Det blir kul. Ser vi fram emot.
Ja, det gör vi. Tack för idag då.
Hej, hej, hej.